Tryck på räck för fan.
Nu.
Du har någon mer med dig där, ser jag.
Ja, vi är ju fler. Jag hade ju lovat att levla upp den här avsnittet när jag ska försöka sammanfatta säsong 2.
Ja, just det, för nu går vi in i säsong 3.
Yes. Och det finns ingen upplevling i mig. Jag har ingen upplevling att erbjuda. Jag låg på mitt max redan förra året.
Jag tror knappt.
Eller förra säsongen. Så att jag har helt enkelt levlat upp med hjälp av andra.
Ja, smart.
Och i det här fallet så sitter jag alltså i Fröken Sekrets tvättstuga.
Ja, men herregud, vilken ynnest ändå.
Va? Ska vi säga hej?
Hej.
Hej, hej. Säger Fröken Sekret.
Ja, så du vill ändå, du känner ändå att du vill ta chansen? Eller risken?
Jag tar, jag går för det.
Du går för
Jag går för det.
Ja, men det är väl lika bra. Jag känner så här, håll inte igen för Guds skull, utan ut med
det
bara.
Är du beredd, Anna?
Ja, herregud. Jag är så redo.
Jag kommer nu sammanfatta en stor del av ditt liv.
Åh, oh, hjälp.
Ja. Meta, är du beredd?
Jag är beredd. Jag kommer att komma in när jag känner in vad du har för stämning och rytm. Och så kommer jag, sen lägger jag ett bit och sen får du... Rapp är ju en fri konstform.
Men, ja. Men jag skulle vilja säga att jag kommer ligga ganska många olika frekvenser och rytmer.
Jag lägger bara ett grundbit.
Ja, du lägger ett grundbit. Jag börjar så Jesus. Kommer du. Men, ja.
Mm. Kör.
Jag har rytminstrument också.
Ja, jag tror att de gör sig icke besvär.
Nej,
här.
Utan här är vi oralt.
Oralt, vi kör. Jag kör lite kronologiskt, Anna.
Ja.
Är det okej med dig? Det,
verkligen.
Du är ju en vän av ordning, så att säga.
Ja, jag gillar det här. Ja.
Mm. Vi friade och fällde och för 1000 kronor gnällde. Åtal, gripande och sannolika skäl. Felaktig juridik är vår akilleshäl.
Alltså, det här är så starkt. Jag börjar nästan gråta, känner jag.
Var det inget bra?
Jag dör!
Jättebra.
Jag kör vidare.
Det kommer bli... Okej, vänta. Du får hålla in lite.
Okej, jag håller tillbaka lite grann.
Gapa stort och ha tålamod med Annas händer. Det tar tid att räkna 25 000 tänder. Likmask i mun, spolas ner i brunn. Bokmärke på magen, glad hela dagen. Spansig, bjudsig, tjusig. Anna på Alpresa blev pigg. Brandman vid säng natten lång. Anna blev sugen på att åka med pumps och kastong. Bokningar haglar på sjöliksfärgade naglar. Nere på djupet lever endast Göran. Eller ingen vet egentligen. Gör han? Vi åt frukost dygnet runt. Sov i vilrum allt för tungt. Innan passet marinara. Efter träning carbonara. Lena sprang hinderbana och kände sig som en tuffen. Anna glömde mosa bananen i muffen. Vi grävde på djupet och fann kraft och mod. Starka biceps och jävla namma i vårt blod. Vi lyfte på locket till de vidrigaste brotten. Pratade om barn som fått den sämsta lotten. Man får inte från detta ämnet rygga förrän alla ungar kan leva livet trygga. Kris och katastrofer och social distans. Toapapper, bönor och folk utan sans. Ryssen kom och Hesa Fredrik skrek ett tag. Vi sågade bloggare och deras lökomslag. Vi svarade på allt mellan himmel och jord. Och pick och hos ut i poddens bästa ord. Vi avslöjade vad som fanns på vår bucket list. Och tappade ögon. Det verkar väldigt trist. Hur var det här då, sa vi och hoppa i bilen och for förbi helt lagligt i högerfilen. Tutor och blink, böter och skrik. Mobilsurfare bakom ratten fick massa skit. Luften är fri, sa vi och fundera. Men förvirringen steg bara mer och mera. Liken de doftar, men prutten den luktar. Att flyga är inget som för Lena suktar. Av jord är du kommen. Vi grävde oss ner. Hittade svamp, mord, rave och mycket, mycket mer. Filosoferade om när det tar slut på vår tid. Och hoppades och bad om lite griftefrid. När skiten slår rejält ut i fläkten, rädda då dig själv och dina favoriter ur din släkten. Fly för livet, göm dig och slåss, men för guds skull, vifta inte framför polisen förstås. Vi avslutade med att låta er höra exakt vad ni ska tänka och göra. Ett snabbt och riktigt agerande i nöd kan faktiskt vara skillnaden mellan liv och död. Jag är helt slut! Jag tror att vi får svårt att gå vidare härifrån. Men jag tror att vi måste försöka.
Vi måste försöka och vi kommer klara det.
Så här är det, Anna. Jag har återigen samlat ihop en frågelista. Men till skillnad från tidigare när vi har matat oss igenom den tillsammans så kommer du bli ensam svarare idag.
Oj.
Av den enkla anledningen att jag inte kan någonting om det här. Och det är inte likmaskar. Det är inte in i käften och rota.
Okej.
Utan idag ska vi prata om ditt absolut härligaste, nördigaste ämne. Kriminalteknik.
Oh. Som jag har längtat.
Och jag ska säga så här, som våra lyssnare har längtat, för att vi ställde ju en fråga om de hade några frågor.
Ja, just det.
Hade de några frågor?
Ja, men det var ju helt bisarrt. Det haglade ju frågor.
Ja, och jag har nu sammanställt här och jag kommer helt enkelt mata mig igenom det här.
Mm. Vad spännande, frågade, men vad läskigt samtidigt, för att jag känner pressen stiger här nu. Jag måste ju kunna leverera.
Man kan alltid säga pass på kungen, Anna.
Ja.
Alltid.
Så när jag är lite omtumlad nu efter den här inledningen. Jag vet inte. Ja, jag ska samla ihop mig nu. Vi kör.
Ja, vi kör. Mm. Men fråga nummer ett och i starten av alltihopa. Det finns ganska många som faktiskt vill veta hur man blir en kriminaltekniker.
Ja, jag har sett att den frågan har dykt upp, ja. Mm. Och det är så här, det har hänt ganska mycket faktiskt bara de sista åren vad gäller de sakerna. Historiskt så har det varit så här att du har varit tvungen att i princip jobba först, liksom ha en karriär i yttre tjänst och i utredande tjänst. Liksom, kriminalteknikerfunktionen har ansetts vara en specialistfunktion som det tar ett antal år innan du liksom har möjlighet att ta in på. Men sen har det ju hänt ganska mycket som du vet i polisvärlden och polissverige, vilket gör att man har gått från den här gamla principen till att inse att nej, men det kanske finns folk där ute som faktiskt har kunskaper som kriminaltekniken har glädje av och behov av. Så att så här, i grunden kan man säga så här att du bör vara polisutbildad. Och det är en stor fördel om du jobbar ute något eller några år, därför att då har du stor glädje av liksom, sen när du söker dig till kriminalteknikerfunktionen.
Det spelar ju nästan ingen roll vilken funktion du söker till.
Nej.
Det är alltid bra att ha varit ute.
Helt riktigt. Helt
för annars så fattar du inte polisarbete och då spelar ingen roll vad du hittar på.
Nej, men så är det ju naturligtvis. Och när du väl har sökt en tjänst som kriminaltekniker och har fått den, då ska du jobba som kriminaltekniker i kanske ett år eller så. I vart fall tillräckligt länge för att ha varit med och tittat på ett antal oklara dödsfall, grova narkotikabrott. Man vill helst att man ska ha sett liksom en variation av grova brott och varit med och utrett dem kriminaltekniskt innan man får gå en utbildning på NFC, Nationellt Forensiskt Center.
Okej.
Och den här utbildningen...
Men finns det någonting man inte får göra då första året innan man har gått den här utbildningen?
Nej, det gör det inte. Eller så här, man ska betrakta det här året som en läroperiod kan man väl säga. Du har fulla befogenheter och sådär, men du kan ju ännu inte några metoder egentligen. Och du har ju fortfarande ingenting, liksom ingen teoretisk kunskap att hänga upp brottsplatserna på. Så att det blir ju mer ett liksom lärande för att kunna förkovra dig ytterligare. Eller för att kunna liksom ta till dig hela den här utbildningen som du sen erbjuds att gå, som då är över ett år. Det är 21 eller 22 veckor tror jag, heltid. Men den sträcker sig över ett år för att du har också ett specialarbete du ska göra och sådär.
Okay.
Men det finns en väg för civila numera också.
Ja, just det. Det har du nämnt.
Ja, för att det har varit sånt enormt behov av kriminaltekniker på vissa ställen i landet. Så att nu, just nu så har man ett försök på gång i Stockholm. Jag tror att det är 20 civilanställda man har rekryterat. Och då har man ju i första hand eftersökt människor som har någon slags kompetens då som kan vara till gagn för liksom, kriminaltekniken. Och det kan vara att man har en kemiutbildning eller är fotograf eller liksom har någonting som är kvalificerande, om man säger så. Så nu har man på prov testat att anställa ett antal civilanställda, så får vi se hur det där faller ut. Det kanske blir så att man kommer göra på motsvarande sätt på andra ställen i landet framöver. Men det är en stor fördel att vara polis ändå, skulle jag säga. Och sen är det ju det att du har ju inte alla befogenheter som civilanställd heller. Och det händer ju faktiskt att vi åker ut till brottsplatser som involverar spaningsärenden, ett spaningsmord till exempel. Och det innebär ju att då är ju fortfarande inte en misstänkt person gripen. Och det innebär ju att den här personen kan komma tillbaka till platsen eller det kan av andra skäl bli farligt på platsen. Och då är det ju en stor fördel att faktiskt ha befogenheter som polisman att bruka våld eller förstå hur man taktiskt kan lösa de här situationerna.
Jag har en fråga, Anna.
Kör.
Den där utbildningen på NFC, den är ju väldigt lång för att vara en, så att säga, en internutbildning.
Mm.
Och då undrar jag, finns det högskolepoäng man kan tillgodoräkna sig av allt det här?
Nej, tyvärr.
Nej.
Tyvärr så är ju polisiära utbildningar är ju ännu inte högskoleanslutna. Man har ju fört sådana diskussioner fram och tillbaka. Nej, så tyvärr, den är helt avskild från högre studier eller från högskole- och universitets miljö. Så du får inga akademiska poäng dessvärre. Och du kan inte heller tillgodoräkna dig sådana när du ska gå utbildningen. Men det, jag vill säga att det är faktiskt, jag har ju gått ganska många utbildningar och det är nog fasen den roligaste jag har gått. Den är väldigt bra och väldigt rolig.
Jag går på fråga nummer 2.
Ja.
Och det är personer som vill veta lite så kronologiskt steg för steg när du kommer till en brottsplats. Vad är det absolut första du gör? Mm-hmm. Och sen tänka liksom stegmässigt. I vilken ordning tar du i grova drag?
Jag förstår. Vilken bra fråga. Alltså, det är så här, man kan komma till en mängd olika typer av brottsplatser. Jag tänkte jag skulle kunna bara nämna några olika typer av brott som man jobbar med. Alltså, våldsbrott är ju det vanligaste. Men det kan vara, det kan vara trafikbrott, till exempel vållande till annans död eller den typen av händelser. Man har smitit från en plats eller orsakat någons död genom trafikvårdslöshet helt enkelt. Det kan vara blodbildsanalyser, det kan vara åka och titta på en kropp som är anträffad som man inte vet säkert hur den har avlidit. Och då har vi att bedöma om det är fråga om ett brott eller inte. Det kan vara vapenbrott, narkotikabrott, dokumentanalyser, alltså förfalskningar till exempel. Det kan vara miljöbrott, biologiska.
Jag hör ju att dina steg för steg blir ganska olika.
Ja, det är lite det jag vill komma fram till. Därför att mycket beror ju på vad det är för typ av brott vi ska utreda. Det kommer ju spegla de åtgärder vi vidtar såklart på platsen. Men förenklat kan man väl säga så här att det viktigaste är ju att man bildar sig en helhetsuppfattning när man kommer fram till platsen och lägger upp en plan. Så innan man överhuvudtaget går in på brottsplatsen så lägger man upp en strategi för hur man ska jobba på just den platsen. Och hur går det till då? Ja, alltså det är inte mer komplicerat än att man med sin kollega helt enkelt ställer sig där på tröskeln till exempel, tittar in på platsen och för ett resonemang. Hur ska vi attackera den här platsen för att inte förstöra de spår som finns och inte tillföra nya spår? För det här handlar ju om, liksom, det är en one shot. Vi har en chans på oss att liksom ta hand om de här spåren på platsen.
Mm.
Har du hört talas om Locards princip?
Vad sa du, säg igen?
Locards princip. Har du talat om den?
Nej.
Den är liksom vägledande för allt kriminaltekniskt arbete egentligen. Och den går ut på en väldigt enkel grundprincip som en gammal fransk kriminolog myntade. Nämligen att all...
Får jag gissa?
Ja.
Ta ett chillpill.
Ta ett chillpill och gå hem.
Ja, nej, inte gå hem. Men bara så här, chilla ner lite grann.
Chilla ner. Nej, det var fel.
Ah, skit.
Nej, den här principen går ut på så här att all kontakt mellan två människor eller en människa ett föremål eller en människa en plats eller vad det nu kan vara kommer att, det innebär att spår överförs från den ena punkten till den andra och i båda riktningarna. Och det blir liksom en vägledning för liksom brottsplatshanteringen. Kan man säga. Vi vet att även om spår inte syns tydligt med blotta ögat så finns de där. Så en frågeställning blir ju naturligtvis om man står där på tröskeln, var ska vi leta efter spåren? Och hur ska vi attackera platsen? Med vilka metoder och på vilket sätt?
Mm.
Så det är en mängd frågor som ställs upp, men det första vi alltid gör det är att dokumentera platsen med foto. Så vi vet, så här såg det ut när vi kom till platsen. Och ibland kan det ju vara så att ambulans har varit på platsen eller räddningstjänst eller sådana som du, spanar eller andra poliser har varit på platsen. Och då kan det innebära att vi måste liksom backa tillbaka klockan lite grann. Och så här, hur såg det ut innan ambulansen var här? Hur såg det ut innan räddningstjänsten var här? För att vi förstår då att det har tillkommit en massa saker, information på platsen som vi måste liksom på något sätt få bort. Innan vi kan inrikta oss på de som är intressanta för brottet. Och frågeställningarna är ju så här, vad är det som har hänt? Hur har det hänt? När har det hänt? Och av vilka? Så att det är ju liksom utgångspunkterna som vi vill få svar på.
Ja.
Låter det rimligt?
Det låter jätterimligt. Så det svaret på frågan det blir ju det första du är på en brottsplats, det är stanna till, se över situationen och göra en plan och sen steg för steg blir det beror på.
Ja, men lite så, det går inte att ge ett enkelt svar. Det är alltid så att vi
dokumenterar. Nej, men det är väl ett svar.
Man dokumenterar först och sen lite beroende på vad det är för typ av plats så kommer vi att använda olika typer av metoder för att liksom jobba oss fram på platsen. Mm. Du har ju
jag tycker
varit
det är ett jättebra svar nog.
Ja, men vad bra. Jag tänkte säga att du har ju varit med och sett mig jobba några gånger i Tjuv och polis. Och du, jag tror att du har ju förstått att det tar tid.
Ja.
Det gör det ju. Och det beror ju på att vi inte kan forcera eftersom vi då kliver över spår eller missar spår. Så att tiden är liksom, vi jobbar systematiskt och ibland kanske lite långsamt. Men det är ju för att vi är rädda om platsen.
Hur samlar man ihop bevisen och hur går det, går det till när man skickar iväg dem? Mm. Vart skickar man dem? Och är det som på film att ni har ett litet labb där ni kan göra mycket analyser själva?
Ja, men Så här är det, att det finns en massa olika sätt att säkra, som det kallas, spår på. Jag tror att alla kan relatera till CSI och andra filmer eller så här, kriminalserier, och har sett hur det kan gå till när man säkrar blod till exempel på en liten bomullstops, som vi kallar det. Det är ju ett sätt att säkra bevis. Och vi ska komma ihåg att bevisning kan ju vara massa olika slag. Alltså på brottsplatsen kan vi hitta blod, hår och fiber och skoavtryck och däckmönster och ja, en massa olika saker. Men det är ju bara en typ av bevis. Sen finns det ju digitala spår och IT-spår och massa andra varianter. Så det här är ju liksom en variant av liksom teknisk bevisning, den som vi kan hitta på en brottsplats eller på en kropp eller vad det nu kan vara frågan om. Men samla ihop bevisen, alltså det handlar ju om då att hitta olika sätt att ta vara på spår. Och det finns en massa olika metoder som man kan göra det här på. Små fiber kan man tejpa till exempel, eller ta med pincett, och blod kan man säkra, eller saliv eller sperma eller vad det nu kan vara, kan man säkra på bomullstops. Ibland så säkrar vi spår genom att fotografera, till exempel fingeravtryck. För det är ju en sån här grej att då vill man ju helst försöka att säkra spåret med foto innan man försöker lyfta det, som det kallas. Och det beror ju på att när man ska försöka lyfta då, alltså få med sig det här fingeravtrycket in till polishuset, då riskerar man ju också förstöra det. Man riskerar påverka det i det momentet. Så att ja, på en brandplats kan det handla om att gräva med sig, eller så ta med sig brandrestprover för att se om det finns brännbar vätska i golvet där det har brunnit till exempel, eller ja, det är en massa olika sätt. Och sen är det så här att, som jag sa inledningsvis, så ser man ju inte alla spår med blotta ögat. Och då har man ju metoder för att för det första framkalla spår. Och till exempel blodspår, så kan man använda olika kemiska lösningar för att visualisera om det har funnits blod på en yta som har torkats av, eller man har försökt rengöra ytan och sådär. Så det här är liksom en flerstegsraket återigen. Det går inte att ge ett...
Jag tyckte det var roligt på Tjuv och polis. Magnus, det var någon som hade försökt elda upp en liten lapp. När han la den här lilla lappen på en liten porslinstallrik lutande, så satt han med små ampuller eller vad man kallar det, och duttade lite saltlösning på dem.
Ja, precis.
Och droppe för att få bort liksom kolet, sotet från... pappret, och fram kom texten.
Men kriminalteknik och spårsäkring handlar mycket om problemlösning. Liksom, hur kan vi bäst ta tillvara just den här typen av spår? Till exempel om vi har ett, låt säga att vi har ett fingeravtryck på ett föremål. Då måste vi först där och då bestämma oss för så här, har det här föremålet exponerats för vätska av något slag? Och vad sitter fingeravtrycket på för typ av föremål? Det är en massa olika frågor som måste besvaras innan vi kan välja vilken metod vi ska använda för att försöka framkalla spåret och säkra spåret. Så att ja, det här är ganska komplext. Och det tar, jag skulle säga att det tar 4-5 år kanske innan man känner sig trygg med alla metoder och liksom tankesättet på en brottsplats. För att det är så många aspekter och faktorer som spelar roll. Det är inte som på CSI, att det finns liksom en tydlig väg att gå alltid och ett enkelt sätt att hantera spårsäkring på.
Nej, och väljer man en väg att gå med ett spår så pajar man ju spåret, och då kanske den andra vägen inte går att använda längre.
Men ta den här klassiken. Vi har anträffat en mobiltelefon i handen på ett mordoffer, säger vi. Ja, då vill vi för det första ha informationen i telefonen. Det vill säga digital bevisning. Vem har han eller hon kommunicerat med? Finns det någonting här som kan avslöja någonting kring motivet och så vidare? Och vem som har mördat den här personen? Men vi vill kanske också säkra både DNA och fingeravtryck på telefonen. Och då måste man liksom ha en plan för hur ska vi bäst hantera den här, och med vilken metod, för att ett, inte förstöra de andra spåren. Två, inte omöjliggöra för att kunna få ur de andra spåren ur telefonen. Så att det är lite... trixigt ibland, men det finns ofta en bra lösning på de här frågorna. Vissa spår har vi då säkrat direkt och kommer kunna tolka och redovisa ett protokoll. Och andra kommer vi att skicka iväg till NFC för analys. Till exempel de här topsen med blod på. Då skickar vi dem iväg på analys och så får vi ett svar. Förhoppningsvis då vems blod det här är. Eller vems DNA som finns i den här besudlingen som vi har säkrat. Vissa saker kan vi också göra själva. På labb. Till exempel undersöka kläder, leta små glaspartiklar i en tröja till exempel, eller göra en blodbildsanalys på en jacka eller vad det nu kan vara för något. Så att det är en kombination av vägar som vi kan gå sen med spåren.
Du har svarat dels lite på den här frågan, men det här med att vad som är vettigt att spara och samla in, det har du ju svarat på, men om du kommer till en plats och det finns en stor mängd med, säg, fimpar som ligger utspridda. Kollar ni alla fimpar? Eller tänker ni att den där har vi chans på och den där kan vi skita i?
Men en av de stora utmaningarna när man gör en platsundersökning, det är ju avgränsningen. Låt säga att man har gjort en riffifikupp på en stor elektronikvaruhus. Då vet vi att tjuvar har gått in genom taket, de har rört sig in i lokalen och vi kanske får en indikation om vad man har stulit och alltså vilken plats som är mest aktuell att undersöka. Men vi kan ju inte utesluta att de här tjuvarna har rört sig på inom större områden. Men samtidigt skulle man undersöka en lokal som är 500 kvadratmeter stor, så kommer det ta 3 veckor och det kommer sannolikt inte resultera i särskilt mycket bra information för att besvara frågorna om var, när, hur och varför. Så därför så får man alltid göra en avgränsning. Och sen är ju vissa spår liksom mer intressant än andra också. Man vill ju helst ha de spår som är så nära brottsplatsen som möjligt. Är det ett mord till exempel, då vill man ju gärna ha de spår som är precis i anslutning till kroppen eller där vi ser att det har varit tumult eller så nära liksom den heta zonen som möjligt, om man säger så. Vi kommer oavsett säkra de spår som finns utanför det här området, men vi kommer göra en prioriteringsordning utifrån vad som är relevant i något liksom skede av arbetet. Så nej,
Alla fimpar kollas inte helt enkelt.
Nej, det gör de inte.
Nej. Och hur långt det tar från brott till analyssvar? Det vet ju jag som håller på med narkotika. Det beror ju på. Det kan ju gå väldigt snabbt och det kan ta upp till ett halvår, banne med. Om det vill se illa.
Ja, men så är det ju. Och det beror ju på flera saker. Det är ju, ytterst är det ju liksom en resursfråga såklart. Men det handlar ju också om olika prioriteringar kan man säga. Just nu så har vi den här operation Rimfrost som jag tror de flesta känner till. Och de ärendena prioriteras, då går det lite fortare. Mord brukar gå ganska fort. Barnärenden, grova brott mot barn går ofta väldigt fort också. Medan mängdbrott, alltså inbrott eller tillgreppsbrott, kanske inte går alltid så fort som man skulle önska. Men förenklat kan man säga så att det kan ta 1 eller 2 dagar kanske att få svar på en bloddroppe som man har säkrat att skicka in. Medan det andra ärenden kan ta ett halvår innan man får svar på vissa frågor. Så att det är väldigt, väldigt varierande och det är precis som du säger, Lena, det beror på.
Vilken är den mest udda brottsplats du har varit på? Och då tror jag inte personen som frågade menade läskig, äcklig, utan någon
humoristisk.
Har det varit bara någon riktigt rolig, någon konstig?
Har jag det? Alltså, det finns ju en, jag vet inte om jag har nämnt den tidigare, men den är en sån här som jag bär med mig som en jättekonstig brottsplats. Och det var ju när jag gjorde en brottsplatsundersökning på ett flygplan.
Just det, när du var uppe på vingen och vevade runt.
Och taket på ett flygplan, alltså det är ju speciellt.
Vad gjorde du för undersökningar där då?
Där säkrade du...
Fingeravtryck?
Ja, fingeravtryck och skoavtryck faktiskt, tror eller ej.
Vad var brottsmisstanken?
Ja, men i det här fallet så var det så att det var flygplatssabotage. Och flygplatserna är ju säkerhetsklassade som du vet. Så det här är ju ett, liksom, det är ett allvarligt brott.
Gud, ja.
Och det var, stod helt enkelt ett passagerarflygplan upptaxat på en bana på Örebro flygplats. Och det var total vandaliserat. Jag mötte den flygmekaniker som hade jobbat mest med det här flygplanet genom åren. Han var alldeles förkrossad. Det här var ju som hans lilla bebis, alltså. Mm. Det var ju ungdomar som hade tagit sig in på området och tagits upp i flygmaskinen och krossat varenda sån här liten reglage och instrument in i cockpit. Och sen sprungit uppe på flygplanskroppen och skurit sönder säten.
Och vad det ska kosta deg!
Ja, alltså det, jag fick beskrivet för mig, jag kommer inte ihåg, men alltså om det var så här att varje sån här liten instrumentpanel kostar typ 3000 dollar eller något sånt där. Bara den liksom. Och det var ett hundratal kanske.
Och det var, nu ska jag ställa en fråga till Meta.
Mm, kör!
Kommer du ihåg kriminaltekniklektionerna på polisutbildningen, polishögskolan?
Jag minns dem som igår.
Vad gjorde du? För att jag minns mina. Vad gjorde du på dina lektioner?
Det här är ju en superbra fråga.
Jag gjorde tandavtryck i mikrosil på mig själv.
Tandavtryck i mikrosil på dig själv?
Det var jätteroligt. Det var inte enligt kursplan.
Blått.
Nej, det var rött.
Rött, ja. För jag minns att man hade ju extremt lite. Man viftade ju runt med det här jävla kolpulvret. Så att man gick därifrån och såg ut som att man hade... Jag vet inte vad.
Alltså, gått rakt in sotare i Mary Poppins.
Ja, ja.
Det var roligt.
Men var det inte extremt lite kriminalteknik?
Jo, det var det. Det var väldigt lite. Och det lilla som var kändes inte helt...
Genomtänkt?
Nej, men det kändes inte riktigt som att vi faktiskt skulle använda det på riktigt.
Nej.
Det kändes som att de gjorde det lite som ett alibi. Och att i verkligheten så skulle vi ringa tekniker. Mm. Om vi behövde göra sådana undersökningar. Mm. Om vi kom till ett sådant brott.
Men det är det jag reflekterat över. Varför ägnar man x antal lektionstimmar åt att hålla på och slaska med mikrosil och göra dackningsgrejer och så vidare, med tanke på att de som gör det inom polisen har ju det som en profession och är upp riktigt duktiga på det. Varför gör man det ens?
Jag tror så här, för det första så finns det ju två typer, kan man säga, lite förenklat, av kriminaltekniker. Det finns brottsplatsundersökare och det finns kriminaltekniker. Eller egentligen tre typer. Och sen är ju liksom ingripande poliser också en form av kriminaltekniker. För det är ju så här att kriminaltekniker då, som i meningen den jag är, den typen, jobbar ju bara med grova brott. Sen har vi lokala brottsplatsundersökare som jobbar med...
Är det Locus?
Ja, det är Locus som jobbar med inbrott och tillgreppsbrott och så. Men sen har ju de som sitter i radiobil också en viss grundkunskap och grundutbildningen. Det vill säga den man får på utbildningen och den som man kan få som lite extra så här när man kommer ut och
jobbar. Okej, men Anna. Mm. Handen på hjärtat. Innan du blev kriminaltekniker, hur många gånger som ordningspolis har du gjort ett mikrosilavtryck från tandraden på en person som du har ingripit emot?
Nej, aldrig.
Är det någonting som man behöver lära sig på polishögskolan?
Alltså, mikrosil används ju för det första främst till verktygsspår, det vill säga... Och om man åker ut och ska ta upp en anmälan där man har gjort inbrott i en verktygsbod till exempel. Då kan det ju vara bra om den här patrullen också säkrar det som går där. När man ändå är på platsen. Och det tar ju 5 minuter om man är någorlunda skillad.
Jag tänker så här, att jag tror att kriminalteknikutbildningen kanske har utvecklats sen vi gick där. Men när jag gick där så kände jag ingen... Det fanns inget direkt orsakssamband mellan det jag lärde mig och det jag behövde kunna när jag kom ut. Till skillnad från mycket av de andra lektionerna så man verkligen så här, okej, det här lär jag mig för att jag ska använda till det där. Men det är ungefär som att man skulle lägga 4 veckor bombskyddsutbildning på polisutbildningen. Om du nu ska desarmera en bomb, gör så här 4 veckor och sen så kommer man inte göra det på ordningen. Nej.
Det finns en aspekt på det som faktiskt jag har tänkt på. Ja. Och jag tror att det kan vara så att det man fick lära sig, det var att det finns miljoner sätt att förstöra spår.
Ja, ja.
Gör inte det. Mm. Att det är det som det går.
Men det
ut
lärde
att...
man sig å andra sidan inte tillräckligt om.
Nej, det lärde, för jag har förstört
jättemycket spår. Du skulle ha lagt mer fokus där, tror jag, än det andra.
Det är möjligen där, liksom, att man fattar att det finns så mycket som man kan sabba genom att vara en klant. Så
ja.
Gör inte det.
Nej.
Liksom.
Nej. Ja, precis. Det var en sidogrej.
Mm.
Vi går vidare. Har man UV-lampa och pudrar efter fingeravtryck på riktigt?
Men ja, Såklart.
Exakt. Det är väl typ det man gör.
Ja, men alltså många av de metoder som vi använder, de är över 100 år gamla. Alltså de gamla, ja, traditionella kriminaltekniska metoder. Till exempel kolpulverframkallning av fingeravtryck. Sen finns ju såklart, alltså kriminaltekniken är ju jätteberoende av den tekniska utvecklingen. Jag menar, bara på i början på 90-talet hade vi ju till exempel inte DNA-analyser. Det har vi ju idag. Och vi har en massa annat som bygger på den tekniska utvecklingen. 3D-skanning till exempel och laserinstrument som kan mäta ner till liksom jättesmå och korta avstånd. Mm. Så att vi har både mycket av det gamla men också en hel del av det nya. Och det här med UV-ljus och forensiska ljuskällor som det kallas, det är inte bara UV vi jobbar med. Det är ett jätteviktigt hjälpmedel för oss.
Kul. Den här frågan hade önskat att jag själv hade skrivit.
Mm.
Finns det bevismaterial som blir ogiltigt efter en tid? Alltså jag tänker så här, typ saliv, sperma, liksom, är det en tickande... Om ni kommer typ så här en dag för sent så är det ändå ingen idé att ni tar de spåren. För de är inte giltiga efter en viss tidpunkt. De liksom,
har
finns
sperma i... ett bäst före datum?
Det var meta sätt att säga det.
Vilket är det?
Ja, i så fall vilket är det? När ska man backa långsamt ut ur rummet?
Eller är det som på mjölkpaketen, ofta bra efter? Står det numera.
Ja, just det. Bäst före, men du kan också dit och veva lite efter.
Jag förstår Meta Sekreta att det här är frågor som ligger dig varmt om hjärtat.
Ja. Hon blåsade upp direkt på dirren.
Nej, men så här, man kan inte tidsbestämma kroppsvätskor, tyvärr. Det skulle ju vara jättebra många gånger om man kunde det. Men samtidigt så blir många av de här spåren aktuella även en längre tid senare. För att det finns ofta ändå DNA kvar i de här besudlingarna. Sen beror det ju väldigt mycket på vad det är för yttre omständigheter. Om det är stark sol, UV, jordbakterier som har påverkat spåren, så kan det försämra förutsättningarna. Och även mängden har ju betydelse såklart. Men vi har exempel på när våra hundar har varit ute på en brottsplats ett år senare, alltså i rent utbildningssyfte, varit ute på en brottsplats som vi har jobbat på ett år senare och markerat för blod, och vi har tagit test från det och det fortfarande finns DNA i.
Så att, och då säger ju inte rätten, det där kan vi inte åberopa, det där för gammalt blod.
Alltså det beror ju väldigt mycket på omständigheterna i övrigt. Kanske skulle inte en ensam liksom blodprov från platsen kunna räcka. Det finns ju annat då som stödjer hypotesen om att det är en viss person som har lämnat blodet där på platsen. Mm. Eller blött
ur. Men alltså rent hypotetiskt, om jag skulle ha en pikétröja som det var sperma på.
Från ungefär... En pikettröja.
Om jag hade en pikettröja som det hade hamnat sperma på.
Mm.
Och den var, låt säga att det hände 2010 ungefär.
Ja. På Ayia Napa.
Ja, det, eller på en bakgård. På en handikapptoalett på Södermalm.
Ja.
Så, och jag inte skulle tvätta den utan la den i insatsväskan och försökte bara glömma. Jag försökte helt enkelt förtränga händelsen.
Mm.
Skulle du kunna säkra den sperman nu?
Absolut. Och faktiskt även...
Gör det! Det är ju jätteintressant. Skulle vi kunna hitta en person för ett av brotten mot Fröken Sekret?
Oj, vad intressant.
Det hade varit jätteintressant.
Nej, men till och med kan man hitta... Efter att plagget har tvättats. Vissa typer av besudlingar.
Mm. Ew. Knowledge som jag inte vill ha. Här sitter jag i min tvättstuga.
Här sitter jag i min pikétröja.
Du i en pikétröja. Du Anna, men då tänker jag så här. Lagrar man olika saker på olika sätt? Så ni vet att ni kommer in med det här bevisföremålet. Då ska det in i frysen. Och det här ska in i kylen. Och det här ska in i mörkt och torrt. Och det här ska in i värmen.
Precis, jo, men det gör vi ju, och det är ju jätteviktigt. Och det, jag tycker det är också en bra fråga, för jag tror att många har noterat återigen från CSI och andra informationskällor hur man ofta samlar spår i papperspåsar till exempel. Och det är ingen slump att det är så, utan det beror på att många av de här spåren kan ruttna om de förvaras i för täta påsar.
Det, väl man... det var väl det man lärde sig på kriminaltekniken som man faktiskt hade nytta av.
Mm-hmm. Och som faktiskt har gjort. Och som... Jag har satt papperspåsar på folk.
Ja. Mm-hmm. Ja. Du har hängt papperspåsar över hela människan.
Över människor. Ja. Jag har haft människor i papperspåsar.
Ja.
Nej, men medans andra spår inte ska säkras i papper. Så det är väldigt olika. Men man förvarar sen vissa biologiska spår i kyl.
Ja.
Och vissa andra kan ligga torrt. Och precis som du säger, mörkt och allt vad det nu kan vara.
Jag lyssnade på P1 i helgen, såklart, eller om det var något annat. Agnes Wold var där och då var det en som ringde in och liksom skulle beskriva hur hon gjorde för att hålla sig säker i dessa coronatider.
Mm.
Och då beskrev hon hur hon handlade med sina vantar och sådär. Så när hon kom hem så la hon dem i frysen ett par timmar.
Mm.
Duktigt. Mm. Varpå Agnes bara, du vet att vi... lagrar våra virus och bakterier i frysen när vi forskar på dem, för att det är där de överlever.
Ja, precis.
Så, det var det där med kunskap också.
Mm, det var ju
ska
det.
Man ha ihjäl virus och bakterier så ska de inte in i frysen, för där blir de ju konserverade.
Precis, det är bättre att hetta upp dem i så fall.
Exakt. Mm. Yes. Vill du på något sätt belysa Marina-fallet? För det är många som har åsikter om det.
Ja, jag har sett det.
I kopplat till hur svårt eller lätt det är att faktiskt missa bevisning. För det gjordes ju det där.
Ja, jag ska ärligt talat säga så här att jag är inte superpåläst på just Marina-fallet. Men jag kan ju prata om det liksom lite i generella termer.
Ja, för det är så vi gör i den här
svårigheterna, podden. Ja, exakt. Och jag kan nämna, när det gäller Marina-fallet så vet jag vem som gjorde platsundersökningen där. Och det är en av Sveriges mest erfarna kriminaltekniker. Så att, jag tror att det finns nog flera förklaringar till att det gick som det gjorde den gången.
Ja.
Men det är också så här att mycket handlar ju om vad utgångspunkten är när man kommer till en plats. Och återigen, alltså vilka frågor ska besvaras? Vad har vi för ingångsvärden? Och alltså vilka områden ska vi undersöka? Och var ska vi lägga oss? På vilken nivå? Man kan ju bestämma sig för att spårsäkra alla föremål i trevåningshus till exempel. Säkra alla spår som finns på den ytan. Men till vilken nytta? Det gäller ju återigen att hitta liksom de spår som kan leda en utredning framåt.
Mm-hmm.
I det aktuella fallet så var ju så, det är en myt som jag vill i alla fall slå hål på, att man tittade i sängen, man lyfte på den översta madrassen i den första omgången när man gjorde undersökningen. Men däremot så lyfte man inte på resårbotten och tittade in, alltså längst ner i den här sängen. Och det är klart att man så här med facit hand kan säga att det skulle man såklart ha gjort. Det är ju olyckligt att man har missat en stor... blodbesudling. Men jag kan inte heller känna att man kan lasta eller klandra de här teknikerna, därför att deras utgångspunkt var inte att undersöka sängen, utan det var att söka liksom tecken på eller omständigheter som kunde förklara hennes försvinnande, för man visste ju inte ens då om att hon faktiskt var mördad.
Nej.
Och det här är alltid en utmaning och svårighet. Jag har själv sannolikt gått på väldigt många viktiga spår och missat viktiga spår, för att vi är människor som gör brottsplatsundersökningar ju, såklart.
Och, precis som att jag har missat kilon och åter kilon av narkotika på mina husrannsakningar. Bara att man får inte reda på det, såklart.
Nej, man får ju inte det. Och nej, precis. Det är ju så. Och jag vet inte, det finns inte så mycket man kan säga om det, men att det är såklart jättetråkigt att det sker. Men vi har begränsningar, både resursmässigt och mänskligt. Vilket gör att vi kommer ibland duffa. Och vi kommer agera utifrån erfarenhet. Alltså vi kommer undersöka ställen och områden och föremål som vi tror baserat på erfarenhet är relevanta. Och det är klart, ibland blir det inte som man vill. Helt enkelt.
Och sen ska man inte glömma att faktiskt, även om man inte kanske tror det, så är ju även kriminaltekniker människor.
Ja, naturligtvis.
De har en dagsform.
Mm.
De har en mental förberedelse och de har andra saker som påverkar dem och olika stressorer. Så att det är inga maskiner. Inte heller ni.
Nej, det är ju verkligen. Och jag menar, en brottsplatsundersökning kan ju ta, om man blir uppringd och åker ut mitt i natten och så ska man jobba 10 timmar på en plats, så kommer du vara begränsad av hunger och törst och sömn och alla de här faktorerna. Så att det gäller också att bryta i tid så att man verkligen har sina sinnen liksom så intakta och skärpta som bara möjligt.
Mm. Yes.
Det där för ju faktiskt in lite grann på det här att om du nu inte är en robot, vilket inte du är.
Nej.
Så vitt jag vet i alla fall. Även om du har vissa robotliknande
beteenden.
Drag, tendenser. så tänker jag ändå att du måste ju ändå förhålla dig till det du ser och luktar och känner och tänker. Eftersom du är en människa.
Mm.
Så du funderar så här, blir du avtrubbad? Och i så fall, vad gör du för att hantera de här sakerna? Skriker du i en kudde till exempel? Ja, men... eller är du helgalkis? Dricker du jättemycket alkohol på ledig tid? Till exempel.
Mm, jag fattar frågan. Ja, men alltså, det är klart att jag har skrikit i kudden när jag har känt mig extremt så här, uppgiven. Såklart påverkas man av det man exponeras för och ser. Annars, alltså, för jag tror inte det är bra att jobba med det här om man inte gör det. Det är nummer ett. Blir man för liksom, avtrubbad i sitt känsloregister och allt det här och inte berörs av de här människoödena som man faktiskt ser och är nära dagligen, då ska man inte jobba med det här. Det är inte bra, tror jag. Mina strategier tror jag är, jag försöker att vara professionell. För mig är uniformen väldigt viktig faktiskt. För att det kopplar på ett jobbmode som gör att jag lättare liksom kan hålla fokus på min uppgift där. Det vill säga bringa någon slags klarhet i vad det är som har hänt. Och kanske någon mån upprättelse för någon. Men det gäller att liksom släppa det där när man går ifrån polishuset och går hem och möter sin familj, såklart.
Sen... Alltså jag tycker det är roligt nu att tänka, för vi har ju faktiskt jobbat ihop vi tre nu i 20 polis.
Ja, precis.
Och då gick vi ju på något sätt in i våra arbetsmode, metagrimasera lite här
alltså,
nu.
Ni jobbade, men jag vet inte om jag jobbade.
Jo. Det gjorde du och du var briljant.
Ja,
men jag jobbade inte.
Nej, men är man tillräckligt relaxed och briljant i sitt jobb så kanske det inte känns som att jobba.
Nej, du känns allt som en fritidsgård.
Ja, exakt. Men då fick vi se varandra i liksom work mode.
Uh-huh.
Det tyckte jag var roligt.
Ja, jag håller med. Det är jättehäftigt. Mm. Och det är så roligt för att det är ju före detta polisen, men jag tycker man kan se på samtliga hur man kliver in direkt tillbaka till sin professionalitet. Och sin...
Det kickar ju in sekund ett. Ja. Och då ska jag säga, jag har ju inte uniform och har inte haft på väldigt många år.
Nej.
När jag jobbade liksom med span. Men det spelar ingen roll. Det är en mental uniform. Man kickar in.
Ja, och vi har det är ju viktigt att säga det också. För vi har ju olika sätt att hantera. Alltså, det här med coping är ju intressant. För vi är ju väldigt olika som människor och vi har olika sätt att hantera de här grejerna på ju.
Mm.
Humor tror jag är jätteviktigt, till exempel. Att man vågar släppa ut...
Jag tror jag nämnde det i någon avsnitt när vi på span, eller inte på span, på ungdomssektionen var så oroliga när det var snack om att vi skulle få en socialsekreterare med i bilen. Och vi tänkte, åh herregud, deras öron kommer ju rulla ihop sig och bara lossna, pass ett. För att man såg så mycket tungt och hanterade så mycket skit, så att vi satt ju där i bilen och drev med varandra och med folk. Och inte så någon hörde, det var bara liksom... man själv och kollegan.
Mm.
Men det visade sig att när socialsekreteraren hade ju exakt samma behov och exakt samma syner, så det blev ju bara att man var tre istället.
Ja, precis.
Men det var extremt viktigt med humor. Det tänker jag också på alla dödsfall jag har varit. Man måste liksom få skämta om det extremt makabra som pågår framför en. Och nu kommer en oerhört viktig fråga.
Aha.
Anna Jinghede, klarar du av att sova i hotellsängar och bada i hotellbadkar?
Ja, för tusan.
Jag är
inte det minsta liksom kräsmagad. Så. Alltså jag kan berätta en liten rolig anekdot. När jag gick just kriminalteknikerutbildningen så var det väldigt, väldigt viktigt för mig att jag hade en vattenkokare på mitt rum, eftersom jag dricker kaffe som en liten kvällsritual innan jag ska somna. Och om jag inte får mitt kvällskaffe så kan jag inte somna. Så det här är väldigt,
du är
väldigt...
som en svår kokainist som drar sista linan innan säng. Ja, okej.
Ja, precis. Så kan man kan säga.
Ja.
Men i alla fall, då, när jag kom in sladdrandes där till det här hotellet ganska sent en kväll så... Ja, så upptäckte jag hade ingen vattenkokare. Så ner i repan och så säger hon så här, men det finns ingen där, men det finns på ett rum som inte har städats. Det ska städas imorgon. Du kan få nyckeln till det här rummet.
Men sluta. Jo,
kör bara. Ja. Berätta mer.
Så ta nyckeln här nu och så går du in på det här rummet, så ska du se att det står en vattenkokare där. Mm.
Jajaja.
Och så åkte jag upp till våning 5 eller vad det var. Sätter nyckeln eller öppnar upp dörren. Och sen när jag öppnar dörren så slår det emot mig en doft som, alltså om ni tänker i kombinationen så här, rakvatten, parfym, alkohol, sex, liksom svett,
villansvåt, lukta knull.
Allt, ja, men det var liksom ett riktigt knullrum, för att uttrycka mig. Men, och då känner jag när jag står där,
Meta hade precis gått ut därifrån.
Där hade jag fått en ordentlig holmgång.
Ja, jo.
Holmgång?
Ja.
Ja,
men där fanns alltså din vattenkokare.
Ja, men när jag står då där på tröskeln så tänker jag då, vad kan jag
göra? Vänta, stod vattenkokaren på tröskeln?
Nej, nej, jag står på tröskeln.
Jag backar här.
Så slår det mig då att det här är ju jävligt kittlande ändå. Här står jag ju på en plats där jag kan liksom iaktta en massa olika aktiviteter. Nej, men så jag passade på och gjorde en liten mental platsundersökning där och kunde försöka rekonstruera då händelserna där. Och det, jag tyckte det var lite spännande ändå.
Alltså, om du skrev ner det i en novell, då finns det människor som skulle vilja betala för att få läsa det.
Jag inser att det är ganska yrkesstört. Alltså det,
tycker du?
Jag förstår ju
tycker
det.
Du?
Med någon
inte
slags...
farligt.
Men ändå, sån är jag. Och jag fick min vattenkokare.
Trosskyddet som ligger tvärs över sängen.
Men vad fan envisas de med det för?
Varför ligger den där?
Men är
tänker folk så här, vilken tur att de har lagt hit ett orangefärgat trosskydd vid fotändan.
Men tror du det är för att fånga upp den mesta lejonparten av utsöndringarna?
Lejonparten.
Kan det vara så?
Jag vet inte om folk utsöndrar där.
Nej, men nej.
Längst ner i fotändan.
Det är väl inte där utsöndringen. Alla har väl varit med om den våta fläcken. Och den har banne mig aldrig varit där. Den brukar vara precis där man själv behöver sova.
Precis där man ska lägga sig.
Där är den. Och det är inte där det där lilla skyddet
är. Precis där lakanet inte ligger.
Ja.
Nej, men jag fattar. Nej, så är det såklart inte. Men den fyller ju absolut. Men i så fall behöver du ju inte vara rädd för trosskyddet heller, Lena.
Nej, men det känns som att den... ja, men varför jag tycker att den är besvärande för mig är det för att jag tror ändå och vill tro att örngott, underlakan och påslakan tvättas. Mm. Jag får ju inte den förra boendes lakan.
Nej.
Men jag tror inte. Ja, jag hoppas. Men jag tror inte att den här flärpen som ligger tvärs över sängen,
nej,
som inte är ett överkast och inte en pläd, utan ett trosskydd. Jag tror inte att den tvättas
frekvent.
Alls ofta.
Nej,
det
tror inte jag heller. Inte. Men vi måste också komma ihåg så här, det här som vi pratade om tidigare med Locard. Alltså... vi kommer ju hela tiden exponeras för en massa grejer, massa snusk helt enkelt.
Ska man egentligen bo på hotell? Ska man behöva vara exponerad för snusk så här på det här sättet? Det är en sak som jag gör, nu har inte det med snusk i sig att göra på hotellrum, men som alltid jag måste ta mig till det första jag gör, det är att slita upp hela den här bäddningen.
Ja, det är
och de har bäddat säck.
Det är ju helt galet hur, på vilket sätt de bäddar. Jag blir provocerad, jag blir arg, jag känner mig instängd. Jag känner mig att jag är satt i vanmakt. Ja. Jag har tagit min frihet. När jag ska klippa ner så känner jag att jag är nerspänd. Så
som om jag liksom, lite som på britsen.
De är neddragen under något som är så.
Nej, men det är, jag tror att det är känslan av att vara styrd.
Ja.
Mm. Jag kan ju inte ha streck på ett papper. Jag kan inte ha A4-block med streck. Nej. För då känner jag mig styrd. Jag måste ha ett helt vitt papper när jag ska skriva.
Mm.
Det är samma sak här. Här har folk valt att jag vill ligga dikt an med resårbotten. Jag får inte ligga på sidan. Jag kan inte ligga på något sätt, utan jag ska ligga på rygg. Mm. Men fötterna måste sicklas inåt, för de får inte ens plats att ha tårna uppåt.
Nej, de kan inte vara uppåt. De måste
sickla
ner
mot varandra.
Man är tvådimensionell.
Sickla.
Det är en dansterm.
Ja, det är en dansterm, Anna. Det är way.
Okay.
Nej, men jag upplever att man blir tvådimensionell. Man blir platt.
Man tappar en dimension helt enkelt.
Man det är det enda jag vill säga om sånt.
Ja. Vilka prylar har du varit mest exalterad över att få jobba med? Vad får dina teknikerögon att lysa av ha-begär?
Oj, vad svårt.
Inspector Gadget.
Ja, men alltså, jag är ju tekniknörd ute i fingerspetsarna. Så att för mig kan ju liksom en ny kamera kan ju vara så här att man bara, jag vill ut nu.
Men det är för common, du får välja något annat.
Så här, häromdagen hade vi en koll av våra fordon och de är ju riktigt coola. Där har vi ju belysningsmaster som vi kan skicka upp typ 15 meter upp i luften och en jävla massa gadgets.
Men det är ju sån go gadget go.
Ja, ja, men alltså det är ju verkligen så. Vi har allt mobil i våran kära.
Ja.
Så att, nej men, det är så svårt tycker jag bara pimma. Men sån här 3D-scanners som nu börjar komma ut på marknaden tycker jag är riktigt cool. Vad gör vi nu? Ja, men jag har ju tittat lite på såna för att studera skador på människor. Sådana som man inte visuellt kan se med blotta ögat, men som man kan få att framträda med hjälp av ljus med olika våglängder. Det tycker jag är coolt.
Ja, det har ju lost mig.
Ja, mig med. Vi sitter här som två fågelholkar. Men det låter ju ballt.
Ja.
Jag är för är att du gör det.
Jag tror jag fastnade på att jag trodde att det var en 3D-printer hon menar. Alltså en sån
det
som
tycker jag också
saker.
Är riktigt coolt faktiskt.
Det tycker hon är coolt.
Ja, det var såna jag tänkte, de som gör visirhållarna nu till vården.
Det är det hon pratar om.
Nähe, då förstod jag inte alls vad du pratade om.
Men man kan scanna av en yta. Om jag drar ett litet exempel från norska polisen.
Ja.
När de testade sin nya 3D-scanner så gjorde de det i samband med tillslag mot en MC-organisation kan vi kalla den.
Mm.
Och då använde de scanningen till att läsa in alla ytor i den här lokalen, alla exakta mått. De fick allt då i 3D såklart. En ritning liksom, utifrån den här inmätningen. Och när de fick ritningen och sen jämförde mot originalritningen på fastigheten så kunde de konstatera att de såg inte likadana ut. Och tack vare...
Hidden rooms!
Yes! Hidden rooms! Med massor med vapen och narkotika.
Say what?
Coolt!
Yes, det är coolt.
Men har svensk polis det också, eller?
Ja, det är under upparbetning, kan man säga.
Sen vänta. Nu kommer money question.
Mm-hmm.
Den är så här. Betyder det här att du skulle kunna ta med en sån här penal in på en brottsplats, du bara ställer den någonstans mitt i rummet, den gör sin grej, sen kan du, precis som i framtidsfilmer, ta med den någonstans till någon större cool lagerlokal, och så plötsligt så har du hela brottsplatsen framför dig i fast fake.
Ja, du tänker att jag ska få upp det som någon form av hologram då i
en
ny
miljö. Ja, det är klart jag tänker. Ja, alltså,
nu blev vi intresserade.
Hologram,
kan man det?
Hologramteknik används också, men också mycket kring det här med skador och bitmärken och annat. Men jag har inte sett det i just den meningen som du nämner.
Det kommer.
Men det finns, alltså det finns ganska mycket ändå.
Ballt ändå.
Ja, men då kommer en följdfråga här nu, Anna. Om det hade funnits att du kan bygga upp en brottsplats i hologram-version framför dig. Vilken historisk brottsplats som du vet om skulle du vilja kliva in i nu och göra din mentala platsundersökning? Som du gjorde på hotellrummet.
Det är ett case som jag har pratat om i podden. Som också har skildrats i dokumentärform. The staircase murder. Ja, staircase. Precis. Mm. Den skulle det lätt bli.
Och då hade du löst det direkt.
Jag hoppas ju det. Sen skulle jag ju gärna kunna tänka mig att måla upp Palmebrottsplatsen också och göra ett omtag på den. För den tror jag inte blev så där alldeles lysande, den brottsplatsundersökningen.
Hur kan man se skillnad på ett mord och ett självmord? Hur kan man urskilja det ena från det andra?
Oj, vilken bra fråga. Det beror på, skulle jag säga. Stageade brottsplatser, det vill säga brottsplatser som har arrangerats att se ut som ett självmord men som i själva verket är mord, brukar ju vara orsakade av till exempel hängning eller förgiftningar, en sån här vanlig grej. Och när det gäller hängning, då finns det olika saker man kan titta på. Man kan titta på hur snörfåran runt halsen ser ut till exempel. I relation till hur fåran på själva repet ser ut. Eller linan eller vad det nu är som har använts. Mycket handlar ju om att rekonstruera en händelse. Och kunna med fakta från platsen besvara och illustrera varje enskilt moment. Och kan man inte det, då måste man fundera på var fallerar det? Liksom, vad är det som brister? Och mycket av det här handlar ju om samverkan mellan oss och mellan rättsläkaren och mellan utredaren som får ställa frågor till anhöriga eller vänner eller andra. Sen är det ju så att ett antal mord upptäcks ju först på obduktion. Så att man liksom rent medicinskt gör iakttagelser som liksom stärker eller som motsäger att det skulle vara fråga om ett självmord. Mm. Förgiftningsfall är ju jättesvåra till exempel. Och det är ju dödsorsak som ofta upptäcks först på obduktion om det inte finns någonting på platsen som tyder på att man har tvingat in någon annan gift helt enkelt. Det är svårt att ge ett generellt svar på det, men ofta kan det vara så att man får känslan av att det ser inte rätt ut, eller liksom det hänger inte ihop. Och det är en ganska vanlig orsak till att vi åker ut och tittar på de här oklara dödsfallen. Alltså en person som anträffas avliden i sin bostad och som kanske har skador som inte är förenliga med det som man tror är dödsorsaken. Till exempel ett akut, man vet att individen har en hjärtproblematik och sen när man kommer dit så ser man att personen har samtidigt två blödande skador på armarna. Så kan ju det vara en sån signal som väcker misstanke om att det här kanske i själva verket är fråga om ett mord och inte en naturlig död.
Nej.
Men oavsett så kommer man lägga upp strategin likvärdigt och göra liksom undersökningen som man alltid gör och sen värdera fynden. Och tillsammans med rättsläkaren slå sina kloka huvuden ihop.
Ja, bra och viktigt arbete. Vet du vad? Timman börjar typ ta slut
ja,
redan.
Ja, det gör ju det. Oj, vilket...
Jag har ju en avslutning.
Kör då.
På förekommande anledning så har jag en veckans lista.
Okej, vad kul.
Och den grundar sig i att jag på senare tid har ställt mig frågan: hur i helvete kan folk blanda ihop dig och mig? Så att nu har jag veckans lista.
Det var
fem
roligt.
Sätt du kan skilja på Anna och Lena.
Veckans lista.
Plats nummer 5.
Mm.
Lena är spanare, lärare, livvakt, föreläsare och juridiknörd.
Mm.
Anna är kriminaltekniker, rättsodontolog, doktorand och krönikör.
Mm, och föreläsare också i och för sig. Det är väl det som vi har gemensamt. Men, ja.
Ja, men exakt.
Mm.
Plats nummer 4. Lena jobbar efter devisen fort och ibland fel. Mycket blir gjort, ibland genar hon. Anna jobbar mer långsamt och metodiskt, men alltid med korrekt evidens i ryggen. Lena slår på volley och litar på att vara tillräckligt mentalt spänstig.
Mm.
Anna lägger upp en plan och jobbar i kapp. Oftast hinner hon.
Otroligt roligt. Ja.
Plats nummer 3. Lena är folkskygg pensionär som hellre löser melodikryss med sina djur än minglar runt. Anna är det sociala geniet som gärna bjuder över trakten på en spontan häng vid grillen.
Ja.
Plats nummer 2. Lena pratar för fan Södermalmsspråk och svär för i helvete för mycket. Anna har brednärkiska nomenklatur från 1632 och hugger på alla snuskigheter. Och om man nu inte har fattat än så får man väl gå in på vårt Instagram och då kan de se plats nummer 1. Mm. Lena är svartklädd person med rött hår, röda läppar och snygga t-shirts. Mm. Anna är den blonda Hollywood-drömmen med nude färgskala och ljusrosa läppar. Och från och med nu kan ni försöka skilja på Anna och Lena. Vi får avsluta här, Anna.
Ja, det gör vi. Vad kul att du gjorde de här sammanställda frågorna, tycker jag.
Ja. Jag har några kvar, så ja. Det kommer bli mer kriminalteknik framöver.
Härligt. Nu får vi säga hej och då. Och välkomna våra lyssnare till vårt Instagram. Ljungdahl och Ginghede. Det går också bra att kontakta oss via mail. På ljungdahlochginghede@gmail.com. Och annars så hörs vi om en vecka igen.
Det gör vi. Toodaloo.
Toodaloo.
Hejdå.
Bye bye.